Jag vet vad Hieronymus hade fel i, för jag läste bekännelseskrifterna. Skeppet går inte under. Men det är inte heller det skeppet jag ska tala om. Eftersom jag varit med i det här länet tidigare så reserverade jag mig redan från början. Alltså, skeppet går inte under när det är kyrkans skepp. Men det finns ju i världen fler skepp. Och nu gäller det att hålla ordning på bilderna, för annars kommer ni att fara vilse med något annat skepp. I vanliga fall är alltså skeppet kyrkan. Förebilden Noas ark. Och det skeppet går aldrig under. Men det finns ju då också i skriften andra skepp. Och ett sånt skepp och ett sånt skeppsbrott kan man använda för att belysa ett skeende. Något som hände då och någonting som händer nu. Så vad jag ska ägna mig åt en liten stund framöver är alltså en klar moralitet. Och då har jag bett att Josef ska vara interlokutor. Han ska läsa beledsagande bibelord som för handlingen framåt. Några verser i taget. Och jag kommer att tala om för honom hur många verser han ska läsa. Så läs han dem för er. Och sen får ni höra resten. Så är det tänkt. Apostlagärningarnas 27 kapitel, vers 1-8 får ni nu höra.
När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien överlämnades Paulus och några andra fångar till en av kejsarbataljonens officerare som heter Julius. Vi steg ombord på ett fartyg från Adramyttion som skulle till hamnar i Asien och seglade ut. Aristarkos, en makedonier från Thessalonike, följde med oss. Dagen därpå gick vi in till Sidon. Julius behandlade Paulus väl och lät honom gå till sina vänner för att få vad han behövde. När vi lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern, eftersom vi hade motvind. Och efter att ha gått över öppna havet utanför Kilikien och Pamfylien kom vi till Myra i Lykien. Där fick officeren tag på ett fartyg från Alexandria som skulle till Italien och satte oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglatsen långsamt, och när vi omsider nått i höjd med Knidos och vinden fortfarande låg emot oss gick vi in i lä av Kreta vid Salmone. Längs kusten lyckades vi så småningom ta oss fram till en plats i närheten av staden Lasaya, som hette Goda hamnarna.
Alltså, vad är det här för ett skepp? Ja, det är ett veteskepp. En 300 tonnare ungefär, som hörde till traden mellan Egypten och Italien. Det här var fullständigt nödvändigt för att hålla staten igång, att man fick vetetransporter. För bara något 100-tal eller 200 år innan hade man förändrat hela näringen. Veteskeppen, de försåg nu Italien med allt det som behövdes sen man hade lagt om var att odla vin på gamla vetemarker. Om den här transporten inte fungerade så skulle hela det samhället bryta samman. Det här är alltså en uppehållande livsordern för hela det romerska väldiga riket. Det står och faller med brödet och skådespelet. Brödet som då, eller säden som då lagrades i magasin i Trastevere och ner mot Ostia utanför Rom. Och där de första kristna bodde och levde. Brödet och skådespelet, det var statsmaktens sätt att hålla folket i schack. Utan bröd, uppror. Utan skådespel, risk för uppror. Och här passar de kristna in som hand i handske. Martyriet blir ju en del av det skådespel man förser folket med. Det här statens skepp var fraktade också. Jo, den här gången fraktar statens skepp kyrkan. För så är det ju när Paulus och hans följeslagare går ombord. Det här kanske ändå är en tydlig illustration till händelserna. Det finns tider när statens skepp fraktar kyrkan, därför att staten vill ha det så. Då fraktar man, fast man inte vet om det, bröd till folken. Och så fraktar man skådespel, och det har man möjligtvis klart för sig. Brödet, det är det som Paulus egentligen kommer med. Skådespelet, det som staten tänker sig att en kristen för lejonen eller för bilan, ja, det kan ju ha sin statsnytta. Martyriet, skådespelet, en gång för lejonen och en annan gång på löpsedlarna. Nå, vad är den faktiska skillnaden då som nu? Staten behöver skådespel. Om det ena gången är Circus Maximus eller Colosseum och den andra gången är Dallas i TV, var är den principiella skillnaden? Skådespel till det folk som man föraktar, som man nöjer sig med att behandla som jon, som man underhåller men som man inte riktigt räknar med. Och så i allt det här Paulus. Paulus som fraktas av staten på ett inlånat skepp till Rom. Det här är på ett sätt också påminnelsen till oss. Brödet och skådespelet, jo, på ett djupare sätt hör det samman. Jag far illa av de här minneshögtidligheterna som vi har fått genomlida nu under gårdagen. Jag menar att de är falska och förljugna, besvärande och rörande. Det är folk som står där med sina eländiga frusna rosor, är alltså det folk som Herren Jesus har dött för. Med sina tafatta uttryck och pusta en ros i ansiktet, om man nu kan pusta en ros i ansiktet och lägga på ett blomsteraltare. Det är rörande, men det är också utmanande. Hur är man kyrka i ett folk som reser blomsteraltaren på Sveavägen? Som alltså letar efter sina riter. Jag orkade i år, nästa år kommer jag inte att orka det. Det blir för mycket och det blir för meningslöst. Men vad är den faktiska utmaningen att vara kyrka till dessa rosornas människor? Vad är den faktiska utmaningen? Och här har andra kyrkor kanske lärt sig mer. Skådespelet, riten, jo, nog är det nödvändigt. En bit av detta att Gud blir människa, att vi gör synliga saker, att vi gestaltar festen och glädjen. Till brödet kommer jag tillbaka om en stund. Vers 9 och 10.
Vad hade lång tid förflutit. Fastedagen var redan förbi och det började bli riskfyllt att segla. Paulus varnade dem och sa: jag ser tydligt att resan blir strapatsrik och leder till stora förluster, inte bara av last och skepp utan också av våra egna liv.
Paulus varnar, och det hör till de kristnas kallelse. Han varnar nu på ett ämnesområde där han inte alls är hemma. Jag tror inte jag kan dra någon föredragspoäng av det. Men han håller alltså inte tyst. För över det i vår situation. Vad är det som är vårt samhällstecken, vårt kyrkotecken? Det är i förfärande grad tigandet på alla nivåer. Här finns de flesta av er som vet om missförhållanden, som vet att somligt kommer att gå snett, men ni bryr er inte. Ni tar inte obehaget för att säga det, att varna. Här finns många människor som vet att det går Svenska kyrkan utomordentligt illa just nu. Men vi är fortfarande så få som väsnas om det i offentligheten att vi kan få våra namn rätt stavade och titlarna rätt ditpetade. Det är på ett sätt mycket upprörande. Vi borde vara så många att de inte skulle kunna stava våra namn med H på rätt ställe. Tänk om 15 personer som vet att det går illa talar samfällt. 15. Eller 25 då. Eller 50. För visst finns det 50 på inflytelserika stolar här och var som vet vad som håller på att gå snett. Men också när det gäller samhället. Folk knotar och klagar. Men i sin kammare och inte ute där det gör nytta. Inte ute så att man tar en risk för sin klagan. Men vad är det man sår då? Paulus varnar. Det hör också till det kristna livet. Och som det inte går någon vidare, det får man veta i vers 11-13.
Men officeren litade mer på skepparen och fartygets ägare än på vad Paulus sa. Eftersom platsen var olämplig som vinterhamn röstade flertalet för att man skulle segla därifrån och försöka nå fram till Phoenix och ligga där över vintern. Det är en hamn på Kreta som är öppen mot sydväst och nordväst. När så en sydlig bris blåst upp menade de att de kunde genomföra sin plan.
Gamle Fjällstedt, han är sympatisk. För han säger det att de hade ju ingen anledning att lyssna på Paulus, en landkrabba som ingenting vet om sjöfart. Man ska inte förtänka dem att de inte ville lyssna. Men det är så att säga inte poängen nu. Det behövs en vändning. Det må vara att flertalet redan har röstat om saken. Men det ändrar ju inte förhållandena. Röstandet är bedömningen av läget, men det ändrar ingenting i förhållandet. Och här behövs alltså en vändning, ansvaret att lägga sig i. Och de kristna är ju sådana som faktiskt har någonting att säga, som man gott kan lyssna till. Vändningen, erfarenheten bland människor, att de kristna har någonting att säga som inte är det sista ekot av den senaste trenden. Det är en viktig erfarenhet. Och här är kyrkohistorien en deprimerande läsning. Det finns en religionssociolog som beskriver situationen i 30-talets USA, som jag tror är den tydliga illustrationen. I Amerikas 30-tal så ropade varje kyrkosamfund om fred. Fredsarbetet var så oundgängligen nödvändigt och det är den innersta meningen i allt vad kristen tro sysslar med. Och de ropade ihärdigt flera år. Sen kom Pearl Harbor. Efter den dagen var det inte en kyrka, icke ett kyrkosamfund, icke en ledare, icke någon som talade för freden. Istället ställde sig alla samfund upp och sparkade fram militärpräster av skiftande kvalitet och grader. Det gamla hojtandet var över. Och varför? Jo, hakar man på en trend så får man följa inte det bittra slutet och när ingenting återstår får man haka på nästa. En kyrka som är svag i sitt medvetande om sitt ärende och om sig själv hamnar i en sån situation. Med naturnödvändighet. Det är inget konstigt i det. Men det är inte riktigt berikande för det uppdrag hon har. En kyrka som vet sig vara ett gudsfolk vågar ju öppna helt andra dörrar. Också dörrarna in till tydningsboken. Till skriften. Jan Guillou tillhör de som blir upprörda i Sverige. Jag mötte honom en gång på väg in i ett sammanhang och så sa han: det är hemskt nu för tiden. Det finns ju ingen bibelkunskap i landet. Jag skämtade ett bibelskämt med min son, men han begrep det inte. När man inte ens kan göra alltså roliga historier som där man för att kunna förstå poängen måste kunna lite bibelord. När man inte ens kan göra det, då är landet kulturellt fattigt. Ett sånt folk är lätt att hantera. Ett som inte har sina rötter. Det är folket som föses fram för att se vad som händer på skådebanan, vare sig det är Circus Maximus eller Dallas. Folket uppsatt i lämpliga bataljoner, lätta att flytta. Och det tror jag, det är vår situation. Nu tar vi vers 14 till 20 när stormen kommer. Gott folk håller i.
Vi lättar ankar och följde Kretas kust. Men det röjde inte länge förrän en våldsam storm, den så kallade nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden, utan vi föll av och länsade undan för den. Vi kom i lä av en liten ö som hette Kauda och lyckades där med nöd och näppe bärga skeppsbåten. Sedan den tagits ombord stagade man fartyget som en säkerhetsåtgärd. Vi var rädda för att det skulle driva upp på cykelbankarna och därför sänkte det rån och seglade vidare så. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde det sig nästa dag av med en del av lasten och på tredje dagen räkte det med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning.
Stormen kom och till slut förlorade vi allt hopp. Oss betogs allt hopp, hette det fordomdags. Det är den situationen för de som är på det fartyg som staten har hyrt för att frakta kyrkan. Och det är vår situation. Det är de kristna situationen i alla tider, konstigt nog. Men det är bara att konstatera konstigheten. När stormen kommer, då är det inte så mycket glädje, inget hopp om räddning. Kring det här kan man fundera länge. Gav Gud vädret den här gången? Funderade jag. Var det så att Gud fick sin tanke att ja, ska det inte storm nu här? Så de driver ner mot syrtenbankarna. Får vi se vad de gör i den situationen? Det tror jag inte. Men jag kan ha fel. Att Gud skickar en storm för att ge Jona en hälsning, det tycker jag är alldeles glasklart. Det var ju poängen i det hela. Men kan inte poängen här vara att här uppstår en storm på grund av lågtryck och högtryck och lite vindar härsan och tvärsan, som det kan vara. Alltså det som är självklarheter, naturnödvändigheter. Den ryska vinden kommer från steppen och sveper över Medelhavet och blir det så här. Och det är ingenting märkvärdigt med det. Man kan veta det. Ja, då har den större poäng med sig. För en bättre meteorologisk station hade kunnat rädda Paulus ur den här liten pinsamheten. Då hade parentetiskt, då hade Publius inte blivit frisk. Men lite svinn får man väl då räkna med också på Malta. Medan, jag tror att poängen är att detta är en fullständigt förutsägbar storm. Och det finns sådana stormar. Man får skylla sig själv om man inte rätt ser tecknen och låter varna sig av dem. Stormen beror på naturliga förklaringar. Ja, men så är det ju också med kyrkostormen. Man skulle ju kunna säga att Gud skickar oss en kyrkokris för att vi ska bli frommare och mer beroende av Gud. Och på ett sätt är det ju så. Men det är också på ett annat, betydligt enklare och mer pinsamt sätt. Kyrkostormen kommer över oss därför att det har begåtts misstag. Man har sått vind och skördat storm. Man kan veta. Och det är sannolikt ingen bortförklaring att man kan veta. Det är ju det som är domen över vad vi nu står i. Vad kan man veta? Börja vad ni vill. Man kan veta att om man inte löser ämbetsfrågan med gängse teologisk metod, vetenskap och beprövad erfarenhet på 1950-talet, så kommer felet att få grava följder ett antal decennier senare. Man kan veta. Man kan inte göra misstag i början och tro att det blir rätt på slutet. Någon slags självläkande krafter. För frågorna står kvar och kan till sist explodera en i ansiktet. Man kan veta att om man gör falska allianser för att inte lösa stat-kyrka-frågan, så kommer de falska allianserna att spricka i ett läge som är mindre generöst för kyrkan. Och där är vi nu. Alltså det är inte Det här är det, ja, jo, det är det kanske. Vi säger så här. Detta är det enkla, haha, vad var det vi sa? Kanske är det någonting annat också. Om man 1979 håller ihop att här ska vi inte skilja kyrka stat, vi ska bevara pengarna och folkbokföringen. Och vi 1987 ser att staten ger mindre pengar till Svenska kyrkan än till frikyrkorna. Och utan ett ord drar tillbaka 10 miljoner till när smärtgränsen tidigare var nådd. Då sitter de som styrde till det här med ett oerhört ansvar. När man i detta år vet att prästgårdarna är på avskrivning, då har ju Centerpartiet stora argument för att inte göra några förändringar fallit. För nu åker prästerna bort från bondbyarna, liksom folkbokföringen, som var det stora andra. Ingen här, förmodar jag, vet vad Folkpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om. Det får ni veta den 17 mars. Men att det är någonting, det vet alla. Och för allt världen, det bjuder väl på. Men det är att klokare man sett detta 1979 och kunnat fatta besluten då än att göra det i en tvångssituation nu. Men ingenting är ju konstigt i det här. Det gick att veta i förväg. Och det är bara det att nu får vi betala en mycket dyrare räkning än vad vi hade fått göra då. I en svagare kyrka. Det här sättet att se på stormen som en naturlig tingest, det gör att man också kan bekämpa stormen, eller bekämpa vinden innan den blir storm, utan att bli modfälld egentligen. Nu betogs oss allt hopp. Ja, så är det ju. Det är en mycket modfälld skara vi ser ibland oss. I varje fall jag. Jag ser ju bara, sitter bara till. Visst är ni mer modfällda nu än ni var för ett antal år sedan. När somliga gick gymnasiet eller somliga här då kämpade slut på 40-talet och glada 50-talet när det fortfarande var hedervärt. Man kunde slåss och ta lite glada poänger i Svensk kyrkotidning som Fader Jan till exempel. Klå en professor, en eller annan professor. Sen hände mycket som har betagit hopp. På ett sätt är det konstigt. Och på ett sätt är det naturligt. Att man ibland betas hopp, det är alltså bibliskt. Men att det blir så är på sitt andra sätt konstigt. Här kanske jag har fel. Men min nuvarande indignation när folk lämnar Svenska kyrkan är ett resonemang ungefär så här. De som har styrt till det här är en handfull dumma människor som sitter högt uppe i Svenska kyrkan. De fattar inte vad de gör. Varför ska de få diktera villkoren? Och varför ska det betyda att vi blir hopplösa? De är inte många. Och de är inte väl motiverade. När de tröttnar på att ha Svenska kyrkan som lekstuga, ska vi då ha tröttnat innan dess och gått vår väg? Till påven och hans kreatur, eller till livets ord, eller till något annat, eller bara gett upp? Eller finns det någonting i Svenska kyrkan som är värt att slåss för? Så att ja, vi ska inte gå härifrån. Gud har satt oss här. Detta är en riktig kyrka. Hon har somliga defekter, men en riktig kyrka. Kristus är här, kommer till oss i sakramenten. Vi går inte. Om man skulle säga det, då måste man kanske också bli en vindbekämpare innan dess. Den som hejdar vinden innan den blir storm. Alternativt, i stormen lär sig någonting. Då har vi kommit till vers 21-24.
Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sa det: ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta, så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa det: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig.
Inte så dumt. Var vid gott mod. Det här handlar ju förstås om att tro uppståndelsen. Och det handlar om bönen. Först att tro uppståndelsen. Det här ordet hopplöst om olika lägen måste vara ett mycket ogudaktigt uttryck. Det finns bra svärord, teologiskt motiverade goda svordomar som jag inte använder därför att jag inte har fattat att de uttrycker andliga realiteter. Man kan ju svära med förnuft. Men den som säger hopplöst måtte ringa ha tänkt över uppståndelsen. Kan någonting vara hopplöst för den som tror att Herren Jesus har uppstått? Kan någonting vara hopplöst? Det kan komma krislägen när det tycks oss som om vi berövas allt hopp. Men egentligen är det inte en för svag tro på Kristi uppståndelse som gör att folk ger sig över och ger sig av. Nu var det en ängel som kom till Paulus. Det måtte väl ändå vara en vink om vad Paulus sysslade med ombord i skeppet. Han bad, sitt jag förstår. Den som inte ber ser väl sällan änglar, men den som ber får ibland se änglar. Ska vi ta några bibelexempel? Det är bara att gå i Gamla testamentet, så är det en massa bedjande människor som ser änglar. Eller Maria som läser skriften när Gabriel kommer till henne. När stormen rasar över fartyget så är Paulus en bedjare. Det är inte så illa. Ibland undrar jag över detta. Präster ringer till mig. Ibland talar de länge i telefonen. Mycket länge. Jag imponeras av dem. En visste när det fanns en CTC-panna i en prästgård 1946. Han trodde att den snart skulle behöva bytas, att man inte borde söka den prästtjänsten, för det kunde bli besvärligt, man skulle byta pannan. Det var hans argument. Han visste mycket annat sådant som jag inte har en aning om. Men kan man sitta en timme och prata om sånt här och göra politiska överväganden om här X ska göra si eller om X ska göra så, om pastor Y ska söka den tjänsten eller kanske den tjänsten och vad han har i sikte och vad biskopen sa senast och hur detta nu bör tolkas, så undrar jag ibland hur mycket tid ger man sig att be. Rakt upp och ner, be över den här kyrkan i hennes storm. Att inordna sitt liv så att det finns tid att be för denna arma kyrka. Prata om henne, ja, det har vi aldrig haft problem att göra. Men be för henne och i henne, det tror jag faktiskt att det har varit problematiskt med. Så har det också varit länge sedan vi såg några änglar som kom och sa, var vid gott mod. Och det kanske är en av de stora defekterna. Var vid gott mod. Egentligen, vår bön förutan, det är bara att tänka efter. Jo, Jesus har uppstått. Man kan alltså vara vid gott mod. Men det blir bara ett intellektuellt konstaterande. Erfarenhet blir det när man börjat be. Och nu retade mig så omåttligt, obeskrivligt, för helt ilska av mig, att alla säger, hur ska det nu gå när Bertil Gärtner pensioneras? Jag måtte han kunna sitta kvar 2 år efter sin pension, så har jag halv 2 års respit, men sen är loppet kört, ja, sen går det ju inte längre. Ja, så stod det mig, ja, det kanske blir så. Men tänk om vi skulle bestämma oss att det skulle bli annorlunda då? Om man skulle bestämma sig några stycken för att vi ska be att det blir en rättsinnig biskop efter Bertil Gärtner, just efter Bertil Gärtner, för att se vad som händer då. Att vi inte ska ge oss innan vi ber och säga till Gud att egentligen så pratar vi bara lite med dig här, men jag har bestämt för att det här kan du inte fixa. Jag tänker mig att om många människor bestämde sig för att be för att få en rätt biskop efter Bertil Gärtner, så får vi det. Inte i Göteborg. Jag tror att de ska ha sitt syndastraff. Och det är de väl ont. De har levat alldeles för goda dagar i Göteborgs stift och ägnat sig åt en massa toserier av reformat slag som vi har kallat gammalkyrklighet och har inte varit aldrig någonsin. Jag blev så sur på dem när jag inte visste ens vem Gustav Linder var. Då tyckte jag att domen gick över dem. De talar om gammalkyrklighet och så vet de ingenting om den. för de har någon slags norsk nattvardslära som aldrig har imponerat på mig. Väl an, låt dem få sitt. Men om vi ber om en rättsinnig biskop och det blir en biskop någon annanstans, så kan vi vara nöjda med det då. Eller två eller tre. Alltså, varför ska vi ge oss? I stormen, där ska man be och vara vid gott mod. Varför det då? Vers 25-32.
Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Men vi kommer att drivas i land på någon ö. På 14:e dygnet av vår färd över Adriahavet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmar oss land. De lodade och fann att djupet var 20 kannar. Strax efteråt lodade de på nytt och fick den ut till 15 famnar. De fruktade att vi skulle drivas mot klippor och lade ut 4 ankare från aktern och önskade bara att det skulle bli dag. Sjömännen gjorde ett försök att överge fartyget och firade ner skeppsbåten under förevändning att de skulle lägga ut ankare från förr. Då sade Paulus till officeren och soldaterna: om inte det där stannar kvar ombord är ni förlorade. Då kapade soldaterna linorna och lät skeppsbåten driva i land.
Jag litar på Gud, sa Paulus. Pistevo heter på grekiska. Det betyder alltså jag tror på Gud. Det är ordets vanliga bemärkelse, det som man uppläser i trosbekännelserna. Jag tror på Gud och därför vid gott mod kan jag vara. Det blir som Gud har sagt. Jag litar på honom. Jag tror på Gud. Och det är alltså innebörden i tro att det blir som Gud har sagt mig. Och det kan gå ett fartyg på kuppen, men det spelar inte så stor roll. Den herre som driver svin i Galileiska sjön, han låter ibland ett skepp gå på grund också. Och det bjuder vi på. För människan är så oändligt mycket viktigare. Nå. Att lita på Gud, att tro på Gud. Ja, var är den tron idag? Och vad är det för slags tro? Det har med erfarenheten att göra. Poängen med apostolisk kristendom måste till sist vara beprövad erfarenhet. Eftersom de andra har prövat och sett att det här håller, så kan jag också lita på det. Jag är osäker för min egen del, jag är osäker för er del också. Om ni hade levat för 2000 år sedan i Nasaret och varit klasskamrater med Jesus, så hade ni kanske haft svårt att känna igen honom som Guds son när det begav sig. Men i den pinsamma situationen befinner ni er inte. I 2000 år har detta prövats. Och frälsningen skulle komma till alla folk. Och här bor vi i ett fullständigt ogästvänligt land vid jordens yttersta gräns. Och i de levande tecknen ihop med japaner och kineser och lite negre i djungelns djup och någon nere i Falklandsöarna. Att frälsningen faktiskt kommer till alla folk. Till oss också. Erfarenheten talar för att man kan tro stort om Gud. Inte desto mindre som att missionen till Sverige, när det blev en kyrkomission, ju misslyckades och det skändligaste vid ett annat skeppsbrott. För jag tänker mig att när Ranska hade passerat Mönsterås någonstans, så kom de elaka ölänningarna, jag föredrar att tänka mig det så, och plundrade hans skepp. Det andra är att vara östgötar, det kan jag också tänka mig. Men jag tänker mig hellre ölänningar, vill jag ha sagt. Och stal hans böcker och allt det andra. Och där klev han i land och fick vandra vägen till Birka. Ja, en kyrka som börjar så eländigt, vad klagar ni över? Det har dock blivit bättre. Eller ni klagar över de kyrkliga ledarna, det kan man med förkärlek göra. Fast som jag har sagt till ärkebiskopen, vi har fått bättre ärkebiskopar på senare år. Man jämför med Gerechinos förstås. Det var ju han som hade den besynnerliga vanan att sammanviga sina drängar med vackra pigor. Och sen gav han drängarna avsked och behöll pigorna. Det har aldrig Bertil Bergström gjort. Sen stod de ihjäl den här ärkebiskopen på Island. Han fick det till sist bli omöjlig att ha. Detta ska Brilgert berätta om. Så kom han fram till hur förskräckligt var vid Stockholms blodbad. skriver han, det var ju första gången man stod ihjäl biskopar. Ja, den här Gereshinis. Men det räknas liksom inte, det är Briggers övertygelse. Det har blivit bättre. Alltså kyrkans förfallstider har varit på ett sätt djupare än vad den här är. Alltså, jag tror på Gud. Varför ge upp om man kan lite kyrkohistoria? Allra minst, varför konvertera? Varför konvertera och gå till den kyrka som hade såna förträffliga fähundar till påvar på 1500-talet när krisen uppstod? Som Gunnar Helén sa, gå hem och läs historia. Om inte annat så ger det lite nyttiga perspektiv. Jag litar på Gud. Om det finns människor som gråter och ber över den här kyrkan, om de finns, då är hon inte förlorad. Finns de inte, ja, då spelar det väl ingen roll. Men det här för alltså frågan till de få som kan tänkas gråta och bedja över svenska kyrkan. Någon slags restteologi. Finns inte det fåtal människor som är beredda att ge någonting för svenska kyrkan? Som har tro på Gud i den meningen. Ja, då är det meningslöst. Och då kan vi lika väl själva också göra klart för oss att det är meningslöst. Men på ett sätt så står alltså valet i den lilla restens händer. På precis samma sätt som det är i församlingen. Om det finns 4-5 familjer som vill att det ska firas gudstjänst och mässa och allt andra. Och som aldrig någonsin går dit. Så ska vi inte bli förvånade över att verksamheten upphör. Men det kan vara de 4 eller 5 familjerna hela församlingslivet hänger på. Så är det i hela kyrkan också. Vad är tro på Gud? Ja, det är att lita på honom i ordets gamla bemärkelse. Lita på det han säger i sitt ord. Och lita på att han har makten. I alla tider, också i denna. Paulus sa, jag litar på Gud. Han sa, jag tror på Gud. Nu tar vi det sista, vers 33-38.
Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då repade alla mod och intog föda. Allt som allt var vi 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta vräkte de spannmålslasten i sjön för att göra fartyget lättare.
Gud är ju ibland märkvärdigt närgången. Alltså, på er är ju till och med huvudhåren räknade, säger herren Jesus. Och det är ju i somliga fall här, ser jag, rätt enkelt gjort, men i andra något svårare. En Gud som räknar huvudhåren på er och sen ser till att icke ett hårstrå går förlorat i ett skeppsbrott. Ja, det är det handlar om. Det är läget. Den faktiska innebörden av alla de där vackra bibelorden ni så gärna läser om en Gud som älskade världen och oss alla. Vad är det nu Paulus gör? Ja, lyssnar man så anar man ju hemligheten. Paulus tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och började äta. Här säger Harald Risenfeldt att detta är icke otroligt en nattvardstext. Och det tänker jag mig. Han delade inte ut därför att han var i en annan miljö. Han firade mässa i en hednisk omgivning för deras skull. Jag tror att här ligger en stor hemlighet. Vi har obestridligen sett en nattvardsväckelse. Den måste snart värnas med undervisning om vad det här handlar om. Vi har lyckats på den punkten att skräcken inför nattvarden är borta. Men vi är snart nere i det andra diket att man glömmer vördnaden inför det heliga, respekten inför det heliga. Varje väg omges av två diken. Han måste undervisas om att möta den helige och den risk som ligger i detta. Men nattvardsväckelsen är ett faktum. Och varför har vi fått en nattvardsväckelse? Ja, inte bara för kyrkans skull, inte bara för vår egen skull, utan för världens skull. För när Paulus nu firar nattvard ombord, då repade alla mod och intog föda. Där är en livshållning. När glädjen och festen och mässan har en plats mitt i byn, i kyrkan, så gör det livet lättare att leva för alla. Ett stycke restteologi igen. Om kyrkan fungerar, lever, firar mässa, så betyder det någonting för alla de andra. På samma sätt som om Kalmar FF spelar med 11 man på planen och vinner över Malmö FF, så är livet lättare att leva i Kalmar. Några spelar för oss alla, och vi fungerar som en fotbollselva i förhållande till alla de andra. För vi ber ner nåd och välsignelse, som vi till och med sätter sig i kyrkväggarna. Och fortfarande sitter så mycket välsignelse kvar i väggarna att folk kan gå in och vara liksom religiösa på egen hand i kyrkorummen. Men så hemskt länge sitter den inte kvar, om det inte fylls på med nya böner och ny mottagen välsignelse. Poängen i det här är ju att koncentrationen på kyrkans innersta har med världen att göra. Vi firar nattvard inte bara för vår egen skull, utan för världens liv. Det stycke värld vi bär fram ju, bröd och vin, vardag och glädje, hela livet till Gud, för att Gud ska helga och välsigna och lämna detta tillbaka till oss. Nattvarden och världen, det innersta och det allra yttersta, hör samman. Nattvardsväckelsen är det stora utmanande som har hänt. Och det skulle leda till att kyrkan vågar vara kyrka. Jag fick skäll av Ingmar Ström, det var jag vill säga det, om ni läser Vi, som har sagt att kyrkan struntar i frälsningen och sysslar med fred, fruntimmer och förgiftning. Det tyckte jag var mycket lustigt sagt. Det tyckte inte Ingmar Ström. Han skrev att den prästen ofta försöker vara lustig, som har sagt så. Ja, men jag tyckte det var lustigt och allvarligt. Det är klart att Svenska kyrkan etablerar sig i nischen. Fred, jo men det går ju alltid va. Fruntimmer, det är alltså jämställdheten. Det går ju också alltid. Och så förgiftningen, det är miljövården. Och allt är allvarliga och viktiga frågor. Men tragedin är ju när sådana frågor lösgörs från frälsningen. Nattvarden visar sammanhanget, hur hela världen hör samman i det innersta. Och den som vågar syssla med frälsningen sysslar sen med allt det andra. Men det som Svenska kyrkan just nu kan misstänkas för är att syssla med allt det andra för att få slippa syssla med det riktigt allvarliga. Tar man inte saker och ting i rätt ordning, så leder det vilse. Men vårt kyrkoprogram är inte ett kyrkoprogram där vi håller oss till det fromsinta. Vi sysslar gärna med allt det andra, men vi börjar på rätt ställe med att våga vara kyrka. Nu lever vi i ett skeppsbrott. Det är fartyg som har tagit kyrkan ombord. Det är på väg mot Revlarna. Det behöver man inte vara sjöfartskunnig för att veta. Det här går inte så länge till. Då ställs frågan till de som är ombord och vet att det kommer att gå illa. Hur mycket vågar ni tro på Gud? Och hur mycket vågar ni leva i kyrkan, i kyrkans innersta, så att andra människor repar mod och börjar äta? Där slutar jag. Det är kaffe så att ni får börja äta.
Är det någon som vill fråga Dag någonting, så går det bra.
Hans. Han har som det repa mod och inte har föda.
Johan.
Ja, jag vet inte. Jag tror att man kommer säga så här. 17 mars, så det är klart att regeringen i sin allvisa nåd beslutat att de fiskala uppgifterna av folkbokföringen ska bort. Det är kompromissen. Annars säger man att vi lägger om det här och gör det, datoriserar hela systemet och lägger in det under staten och skattemyndigheterna. Men de frågor som avgör detta är alltså frågan om kostnaden och frågan om hur många arbetslösa tjänstemän staten har på de här fiskala avdelningarna eller på folkbokföringsavdelningarna. Och med det förenklade taxeringsförfarandet så blir en del folk arbetslöst. Med datorisering blir en del folk arbetslöst. Det kan finnas ett statligt intresse att ta mer kostnaden för att slippa arbetslöshetskostnaden. Det är på den nivån det ligger. Fast jag, med kännedom om det svenska, skulle jag tippa att det fiskala ryker och det andra får vi ha kvar så länge. Men därmed har jag alltså en bra bit av det som var folkbokföringen fallit. Man sen tar bort användandet av personbevis som jag ska ha varje gång man går på toaletten, hat när. Fast myndigheten har uppgifterna, då finns inte mycket kvar ju. Så det här kläs av punkt för punkt. Och då tycker jag vi ska fråga 79 års män. Det här vill ni ju inte. Vad gör ni nu?
Är det bara folkbokföringsfrågan?
Ja. Men det finns ett löst rykte som jag tror är lögnaktigt. Att i förlängning av detta finns en uppgörelse mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna att lösa kyrka-statfrågan. Det tror inte jag. Jag tror bara att det är en allmän fundering. Man kommer inte att lösa den frågan för man har bevarat makten över kyrkan. I en annan mening. Det finns ingen stat, statsapparat som är beredd att släppa en opinionsbildare fri. Så kyrkan skulle kunna bli en sån opinionsbildare. Först när man har alltså fått en tillräckligt anpassad kyrka för de egna övergripande intressena, först då kan man släppa. Och släpper man det formella, men i realiteten har man kontrollen kvar. För så är vår stat konstruerad ju. Och därför är då kampen mot partipolitiseringen så mycket viktigare. Vilket jag tror ska innebära att prästerna får lära sitt folk hur man bedriver sammanträde. Hur man begär proportionella val. Hur man upptäcker felaktiga voteringsordningar. Alltså folkrörelse Sveriges fördel just nu är att man kan allt det där ju. Så någon slags myglarkurser skulle inte vara i vägen. Så att folk vet att jag kan nu gå in på ett sammanträde bland 15 fiender. Men jag vet ändå att jag ska kunna värja mig med formella argument. För jag begär proportionella val. För de lever alltså på detta försprång.